Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Värmen sprider sig från den sprakande elden utanför det lilla tältet. Du är omgiven av skogens stillhet. En uggla hörs i fjärran, annars är det tyst. Så hör du plötsligt en gren knäckas. Och en till. Något stort och tungt närmar sig långsamt. En isande känsla sprider sig genom din kropp och hjärtat börjar rusa när överlevnadsinstinkten tar över. Det som lurar i mörkret utanför tryggheten i tältet är något du absolut inte vill möta här. Ensam och mitt ute i skogen. En björn. För du vet att om det blir en kamp mellan dig och björnen så är det bara en av er som kommer att segra.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar spöktimmen.
Oh my god, vad härligt att få säga det igen. Nu börjar spöktimmen. Oh,
finally!
Nu är vi tillbaka!
Gud ja.
Äntligen, äntligen.
Alltid lika pirrigt med säsongspremiär.
Verkligen. Och ni har väntat tålmodigt. Och det tackar vi som vanligt för. Att men vi får det här spacet och göra riktigt bra avsnitt. Och hinna göra manus, hinna boka gäster. För givetvis så kör vi 2 avsnitt i veckan. Även den här säsongen.
Ja, gud ja. Och gud vilken magisk säsong det kommer bli.
Ja.
Det är ju som vanligt, som sagt, på tisdagar vanliga spöktimmenavsnitt. Allt från true crime, mysterier, det övernaturliga, det blir en härlig mix av det. Och på torsdagar, precis som du sa Lin, så har vi gäster och vi har sjuka gäster den här säsongen. Det är så många fina människor som är här och delar med sig av olika grejer de har varit med om.
Verkligen. Och för att fira att det är premiärvecka så har vi ett erbjudande till dig i vår fina lilla shop på vår hemsida spoktimmen.se. För där har vi just nu 20% på allt i shoppen om du använder koden PREMIÄR. Så nu blir det lite reklam för vår merch. Och sen ska vi även berätta om Patreon. För vi har ju en kul nyhet på Patreon för i år.
Ja men precis, för på Patreon kan du nu, alltså om du inte vill prenumerera och lyssna på alla avsnitt, så kan du nu istället gå in och köpa loss ett specifikt avsnitt. Då har du alltså tillgång till det och kan lyssna på det hur många gånger du vill. För kanske känner du att, ja men vet du vad, jag vill bara höra kidnappningsavsnitt. Ja men då kan du köpa loss dem.
Mm, precis, så du slipper att binda upp dig, du slipper att betala varje månad och kanske få någonting, som sagt, om du bara gillar kidnappningar och sen så kommer ett avsnitt om onda barn och du bara, men vad fan? Så kan du välja att lägga pengarna på det istället, helt enkelt. Precis. Och det enda man egentligen behöver göra är att signa upp i vår community och det är helt gratis. Och sen så bara betalar du liksom för de avsnitten som du vill lyssna på. Och de kostar 40 kronor exklusive moms.
Precis. Ytterligare en nyhet på Patreon är ju att man nu kan köpa medlemskap via sin iPhone, helt enkelt. Men det man ska vara medveten om där är att om man köper via Apple så blir det dyrare. Och det är ingenting vi kan styra över, utan det är Apple som vill ha en del av kakan, helt enkelt.
Alltså jag kan säga att hela EU krigar just nu mot Apple för precis att få dem att sänka priserna. Så om du hör att vi säger ett pris här så går du in genom telefonen och bara, men vad fan? Så mycket kostar det ju liksom inte. Så är det för att Apple lägger på en avgift.
Precis.
Så gå in via en dator istället.
Ja, eller hemsidan patreon.com/spoktimmen via mobilen och köp där. Så blir det billigare.
Mm. Så det är lite rörigt, men så om du har en iPhone och går in i Patreon-appen så blir det dyrare för att, ja, Apple helt enkelt.
Precis, exakt.
Don't blame us.
Vi har en sista nyhet för den här säsongen och det är att vi har lyssnat på er. Vi har fått många förfrågningar om, nej men till exempel om vi pratar om en dokumentär, vad heter dokumentären och sådär. Så vi har från och med den här säsongen bestämt att vi börjar sammanställa källorna. Så att om du hör att vi nämner en dokumentär och så är det så, vad heter den? Kolla i beskrivningen för där finns en länk så kan du själv ta reda på vad den hette.
Och innan vi drar igång så ska vi bara snabbt säga också att har du en lyssnarberättelse, alltså har du varit med om en sjuk stalker eller något övernaturligt eller vad det nu än kan vara, så skriv till oss. Alltså verkligen, vi efterlyser just dina lyssnarberättelser.
Det gör vi, verkligen. Men som sagt, en ny säsong, säsong 16, ska vi bara dra igång.
Yes, det gör vi.
Och det blir ju ett tema på det här avsnittet att vi ska prata björnar. Och jag kommer ju senare berätta om, vad ska man säga, ett möte som inte går sådär jättebra.
Precis, men vi börjar det här avsnittet genom att ta oss till bergslandskapet Appalacherna i östra delen av Nordamerika. Och det här är ju då ett bergslandskap som sträcker sig från Newfoundland i norr till Alabama i söder. Här går en av Nordamerikas mest kända och en av världens längsta vandringsleder, The Appalachian Trail, som är över 3500 kilometer lång. Leden är hyfsat enkel och de flesta går egentligen bara en bit av den, för hela den här sträckan är ju, som man förstår, en massiv uppgift som bara ett fåtal personer klarat av att genomföra. Och jag tänker så här att det är nog ganska många som lyssnar på det här och bara, fan, jag känner igen den här informationen. Och det är inte så konstigt, för vi släppte ett avsnitt om Appalacherna som vårt första avsnitt i år på Patreon. Ett avsnitt om mystiken som omger skogarna, bergen och dalarna i området och om alla de personer som försvunnit helt spårlöst. Vi lyssnar på en trailer för avsnittet som heter Olösta mysterier 13. Djupt inne bland de slingrande dalarna och tätbevuxna skogarna i Appalacherna gömmer sig ett mörker. Bakom träden smyger märkliga varelser och vandrare försvinner spårlöst, som att de slukats från underjorden. Vad är det som gömmer sig i Appalacherna? Vem iakttar en om nätterna? Och vad gör du om du plötsligt hör ditt namn ropas, men ingen är där?
Tranny Lind tycks helt ha gått upp i rök, och trots att man drar igång en stor sökinsats med både hundar och helikoptrar så hittas hon aldrig igen. De kan se hur hon går över en kulle och försvinner. Det verkar som att kvinnan helt försvunnit från jordens yta.
Det här avsnittet kan du lyssna på genom att gå med i vår community på Patreon. Och här blir det då reklam för vår Patreon, där vi släpper nya bonusavsnitt varje månad. Och på tal om Appalacherna så utspelar sig vårt första case just här. 23-åriga Lilly och hennes kille Town träffas mitt under brinnande corona 2020 och kärleken uppstår direkt. Tillsammans så brukar de vandra i Maine, där Lilly är uppvuxen, alltså i USA. Och de är då ute och vandrar för att få en liten paus från vardagen och fly verkligheten en stund. Vi kommer aldrig ihåg hur pandemin var.
Ja, verkligen.
Det var ju inte jätteroligt. Och det är under just de här vandringarna som de planerar för sin ultimate escape, eller ultimata flykt, som Lilly själv beskriver när vi pratar med henne. För vi har pratat med henne. Och hon har även skrivit ett blogginlägg om det hon har varit med om. Så jag kommer referera till hennes blogg, men också till samtalet som vi har haft med henne. Hon säger då själv att hon alltid har hört talas om The Appalachian Trail och velat gå den. Så efter hon går ut college och Town har klarat av sina 4 år inom militären under sommaren 2022, så börjar de att spara pengar genom att ta småjobb här och där. Så i mars 2023 är de äntligen redo och de tar sig först till staten Georgia för att då påbörja den stora vandringen. Så blir det den 14 maj och de har gått lite över 120 mil från Georgia och nu är de utanför den lilla staden Glasgow i delstaten Virginia. Och just den här dagen är som vilken annan dag på deras expedition. De har planerat att gå en bit, men inte exakt hur långt eller när de ska stanna. Så kommer de till den sista stora backen för dagen och de kommer fram till en vägkorsning där det är lite folk och informationstavlor och så. Men Lilly och Town, de brukar inte kolla på de här informationstavlorna, för det är mest bara information om själva området och att man inte ska mata de vilda djuren. Sånt allmänt som de inte gör ändå. Men så är det en annan vandrare som stannar dem och säger att om de går vidare på leden som är bredvid vägen, så finns det ett område som de är på väg mot som heter Matt's Creek Shelter. Och det här området är då stängt på grund av björnaktivitet. Lilly och Town tackar vandraren så mycket för informationen, men de tar ju inte den här varningen på jättestort allvar. För de har gått förbi så många skyltar där det står björnvarning, här är det vissa vandrare som har fått sin mat stulen och så. Så de tar inte det på så stort allvar helt enkelt. Det är ett björntätt område och vad är oddsen att just de skulle stöta på en björn? Så de fortsätter vidare upp för branta backar och när klockan är runt 3-4 på eftermiddagen så börjar de att diskutera var och när de ska slå läger för natten. De kommer överens om att de ska gå fram till typ 7:30 på kvällen, så kan de sen slå upp sina tält och sova och sen fortsätta sin vandring på morgonen. Så med den här planen spikad så fortsätter det unga paret att gå och nu närmar de sig Matt's Creek Shelter som vandraren har varnat dem om.
Det är väl aldrig bra att ignorera en varning?
Nej, och det känns också som att alltid är så här när vi pratar om alltså våra case till expeditioner.
Mm.
Att så här, kör inte av den här vägen. Vi kör av ändå. Ja. Kör inte när det är snöstorm. Vi kör ändå. Alltså, det är så här, packa alltid det här för det kan hända. Varför skulle det hända oss?
Jag håller med.
Ja. Men då har vi ju lärt oss att ja, man ska hålla sig på leden och man ska inte ignorera varningar. Så Lily och Town har nu egentligen två val. Antingen så går de förbi Matt's Creek och över en flod till nästa skydd. Eller så slår de läger tidigare än vid Matt's Creek Shelter. Alltså det här avstängda området. Och de tar faktiskt alternativ ett. De vill fortsätta vidare. Men så blir klockan runt 7:15 på kvällen. Och de kommer fram till en helt fantastisk tältplats. Precis innan det avstängda området där det då har varnats om björnar. Och det här är en så vacker plats med utsikt över floden James River. Och underlaget där det precis finns tillräcklig plats för deras tält är täckt av mjuk tallbar. Alltså de kommer få en så härlig nattsömn här. Alltså det kommer ju vara mjukt och den här utsikten, det här är en vandrares dröm. Så de sätter upp sitt tält, de kokar nudlar till middag och njuter av utsikten. Vilket ställe de har hittat. När de är klara med middagen så hänger Town upp deras matpåsar i ett träd ungefär 50 meter från tältplatsen. För de är ändå lite nojiga över den här björnvarningen. Alltså de ska ju inte vara för dumma liksom. Det är lika bra att ha det säkra för det osäkra. Så lägger de sig för att sova lite innan klockan 9 när solen har gått ner och himlen fortfarande lyser svagt. Innan det sista dagsljuset försvinner och byts ut mot den mörka natten. Lily vaknar med ett ryck. Vad var det? Hon tror först att hon har inbillat sig de tunga andetagen till höger om henne. Men så hör hon dem igen. Och med ens är hon klarvaken. Så har hon nosande och tunga steg. En björn. Med hjärtat dunkandes i öronen väcker hon den sovande Town som vaknar, inser faran och börjar ropa och väsnas i ett försök att skrämma bort den stora besten utanför deras tält. Lily börjar göra samma sak och de håller på ett tag innan de tystnar för att höra om björnen har sprungit iväg. Men istället för att höra steg försvinna bort från dem så har de istället ett högt frustande och ett högt klampande som är på väg rakt emot dem.
Åh, oh, fy fan!
Ja, det kan man säga.
Oh.
Mm. Och det är faktiskt här som vi tar en liten paus i det här caset, för det är dags för Lins faktaruta som jag älskar och jag vet att ni gillar också. För vi ska prata lite om björnar. Vad ska du göra om du stöter på en björn? Vad ska du göra för att se till att du inte ens stöter på en björn? Och vad gör du om en björn går till attack mot dig? Det bästa sättet att undvika en björn är att undvika att försätta dig i en situation där det finns en risk att du möter en björn.
Sluta vandra.
Sluta vandra, stanna hemma, sitt på soffan, dra igång en god film. Perfekt. Om du ändå inte tar våra råd utan du begär dig ut i skogen ändå, så ska du hålla koll på vissa saker. För det första så ska du vara väldigt uppmärksam på din miljö. Lyssna efter ljud som kan varna om björnar. Och du ska också undvika starka dofter som deodorant, parfym, tandkräm och så. För att björnarna känner den lukten och blir intresserade.
Vad är det för ljud man kan höra då? Alltså typ kraftiga fotsteg eller?
Man kan höra grenar som knäcks, man kan höra nosande, ja.
Oh my god, jag hade dött direkt. Om jag hade hört det. Jag hade inte ens börjat träffa björnen.
Nej. Du kan också kolla i marken om det finns färska spår. Eller björnbajs är ju ett klassiskt tecken på att det finns björn i närheten. Du kan kolla på träden om det finns klösmärken och päls. Eller om det är en massa grävda gropar i marken. Eller vända stenar och stockar. För de vänder på stenar och stockar för att leta efter insekter och maskar att äta. Undvik gärna områden där det är mycket bärbuskar, fiskrika strömmar, ja, mycket biten för en björn. Vandra i grupp och gör ganska mycket ljud ifrån er för att det är bra, för att det avskräcker björnar.
Ja, precis. Det värsta som kan hända är väl att man råkar överraska en björn.
Ja, gud, då blir de inte glada.
Nej.
Det vet man ju själv, liksom.
Ja, men fan gillar att bli överraskad.
We don't like. Men när du är ute då och vandrar till exempel, så ha all mat och sånt i tätförslutna behållare. Och gå inte runt och liksom gör som Hans och Greta och liksom släng ut en massa godis och mat och grejer. Utan det, alltså skräpa inte ner naturen. Det ska du inte göra ändå. Men lämna liksom inga matrester och sånt. För björnar återvänder ofta till samma plats där de har hittat mat tidigare. Sen ska du förvara maten minst 50 meter från tältplatsen om du slår upp en tältplats då. Och laga inte mat i närheten av tältet. Det är också viktigt. Doften hänger ju kvar och så.
Ja, de har sjuka nosar.
Ja, det har de. Men säg då att du mot förmodan skulle stöta på en björn som inte blir rädd för dig utan den blir aggressiv. För det första, om björnen blir provocerad så är det mest troligt för att det är en björnhona med sina ungar. Det är en björn som har ett djurkadaver i närheten. Det är en björn som blir överraskad av dig, som vi pratade om här innan. Eller att den har väckts i sitt ide eller att din hund har retat upp den. Och en provocerad björn är ju inte riktigt en glad björn, för den kan ju göra ett utfall mot dig. Och många av de här utfallen kan vara som en skenattack. Den vill bara testa dig för att se lite hur du reagerar. Så visa för björnen att du inte är ett hot. Du ska då prata lugnt och gör inga hastiga eller hotfulla rörelser. Gå sen långsamt tillbaka samma väg som du kom ifrån, men spring inte. Du är inte ett byte, så bete dig inte som ett. Men om den skulle attackera ändå, så finns det några saker som du kan ha i bakhuvudet. Men det beror också lite på vilken björn du stöter på.
Ja, det har jag också hört.
Ja.
För man har hört det här, eller jag fick lära mig det när jag växte upp. Det finns inte ens björnar när jag växte upp, så jag vet inte varför jag fick veta det. Men jag fick veta så här, möter du en björn så lägg dig ner och spela död. Men det är väl bara vissa sorter av björnar som accepterar det. Andra är så här, I'm gonna kill you anyway.
Ja, precis. Om du stöter på en brunbjörn eller en grizzlybjörn så ska du stå still. Du ska försöka se större ut genom att lyfta armarna och prata lugnt för att visa att du är en människa. Och sen ska du röra dig långsamt bakåt och backa bort. Och om då en brunbjörn eller grizzlybjörn attackerar dig, så ska du lägga dig platt på marken med händerna bakom nacken för att skydda dig. Och benen isär för att göra det svårare för björnen att vända på dig. Sen så ska du ligga still tills björnen lämnar. Och ger den sig inte av, så bör du kämpa för ditt liv. Och det du ska göra då är ju att slå mot ansiktet och bara ta precis vad du får tag på och bara slå. Om du stöter på en svartbjörn så ska du visa även för den att du är en människa, du är inte ett bytesdjur. Du ska stå still och också röra långsamt på armarna för att hjälpa björnen att känna igen dig som en människa. Och var lugn och spring inte iväg, som sagt. Du ska göra dig stor och vara högljudd, så klappa i händerna eller skrik. Men undvik ögonkontakt och ge björnen utrymme så att den kan fly om den blir rädd för dig. Och här ska du inte lägga dig ner och spela död, utan du ska kämpa med det du har. Alltså visa att du i så fall är du är stor och läskig och slå björnen i ansiktet.
Det är det här som är så himla svårt också, för hade man stött på en björn, i Sverige finns bara brunbjörnar dock, men i något annat land, så är det väl svårt också att veta vilken björn det är.
Mm.
Jag har läst att svartbjörnar kan ju också vara bruna.
Ja.
Så att det är så här, hur ska jag veta vad jag ska göra då?
Ja. Och jag vet faktiskt inte.
Jättesvårt.
Då får man bli björnexpert helt enkelt, innan man ger sig ut.
Man får testa allt.
Exakt. Men vi har ju en björn till. Och det här är ju en björn som vår gäst på torsdag, Truls Hansen, han var nära att stöta på den här typen av björn när han var med om sin flygkrasch som du får höra om på torsdag. Och då kan det låta så här.
Höger vingen träffar vattnet först. Nosen trycks ner i vattnet och vi bromsas upp otroligt hårt. Alltså det vill säga att du trycks fram mot instrumentbrädan hårt och flygplanet sjunker. Det har vatten upp till bröstkorgen. Vi får alltså ingen utrustning med alls. Vattnet stiger upp över huvudet på 10 sekunder. Och jag säger till Oliver, get out!
Mm, den här sista björnen som jag ska berätta om är ju isbjörnen. Isbjörnen är den farligaste björnen, för den är mer aggressiv, för de har ju en större brist på mat.
Aha.
Ja.
Så man äter det man hittar typ?
Ja, och de är väldigt, väldigt, väldigt förvildade. Alltså det finns inte så mycket människor som de är vana vid. Andra björnar kan ju ändå känna igen en människa, men det gör inte isbjörnar. Annars är det ganska likt de andra björnarna, så du ska hålla koll på omgivningen och så och dra dig tillbaka lugnt om du stöter på en isbjörn. Här bör du också ha ett vapen på dig, men du ska också hålla koll på vilka bestämmelser som gäller i området där du är, med vapenlagar och så. Men är man ett vapen, kniv, björnspray finns, det är förbjudet i Sverige, men det finns i andra länder. Och isbjörnen ska du direkt kämpa emot om den attackerar. Men om du attackeras av en isbjörn så är det faktiskt väldigt otroligt att du ens överlever. Lilo Town sitter i ett tält och utanför finns en björn. De har försökt att skrämma bort den genom höga ljud, men det funkar inte. Så Lily ringer till larmcentralen och Town tar fram en kniv och en visselpipa. Men larmoperatören har svårt att lokalisera dem, för de är ju mitt ute i naturen på en av världens längsta leder. Men de lovar att skicka dit någon så fort de bara kan. Och sen är det bara för paret att vänta i sitt lilla tält.
Alltså jag får panik, det är ju inget skydd alls, det är lite tyg.
Lite tyg, och de sitter liksom i mitten av tältet för att undvika eventuella björnklor om de skulle liksom börja riva i tältet. De är ju alltså enorma.
Ja, det är väl bara för dem att trassla sönder om de vill ta sig in.
Ja, verkligen.
Åh, gud.
Och en sån här björnklo är liksom lika stor som Towns kniv. Så de har ju liksom inga andra vapen eller någonting.
Nej.
Och här sitter de i 1,5 timme. Och bara väntar. Och under tiden så pratar de med en vilddjursexpert. Och sen så ringer då Lilly tillbaka till larmcentralen och säger till den här operatören att de ska försöka att ta sig till motorvägen istället. Istället för att då sitta kvar i tältet där de är. Så de samlar på sig så mycket saker som de kan. Om björnen skulle vara kvar så de kan kasta de här sakerna på den i ett försök att skrämma den. Town tar sig ut i mörkret först. Och han ser ju då att kusten är klar. Han ser inte björnen. Lilly kommer efter med larmoperatören fortfarande i luren och med sin pannlampa tänd. Så vrider hon på huvudet. Och där står björnen på alla fyra och nosar på marken bara några meter ifrån dem. Lilly börjar direkt att kasta några saker på den, men björnen reagerar inte alls. Alltså den rycker inte ens till eller blir rädd, utan den bara stirrar på henne med en intensiv blick. Sakta så börjar de backa ut mot leden som kommer föra dem till säkerhet och björnen står kvar. Gud vad skönt, paret pustar ut. Nice, den följde inte efter. Bra! Men så hör de prassel i buskarna på andra sidan leden och en andra björn kommer fram. Oh shit, där är en till. Det är en till björn, skriver Lilly på sin blogg. Att hon då säger till larmoperatören som svarar att de ska fortsätta att lugnt och försiktigt backa ner för leden. Men de ska absolut inte springa, för björnen kommer då se dem som biten. Så de backar bakåt, långsamt, och björnen följer efter. Den börjar röra sig mot dem i exakt samma takt som de backar. Släpp allt ni har som kan lukta. Den tror nu att ni har mat på er, säger larmoperatören. Så Town slänger av sig sin ryggsäck och björnen nosar på den först, men tappar snart intresset och vänder sin uppmärksamhet tillbaka till paret. Lilly skriver på sin blogg att hon här känner en stor klump i magen och hon hinner säga: den följer fortfarande efter oss. Den vill ha oss, innan hennes telefon dör och samtalet bryts.
Åh nej!
Mm-hmm. Det är ju inte riktigt det som... Man vill liksom inte ha det som sina sista ord till larmoperatören som är den enda som kan hjälpa en. Och man vill inte sitta där som larmoperatör och höra detta och sen bryts samtalet.
Gud, larmoperatören måste jag tro typ att de blir attackerade,
ja,
eller någonting.
Verkligen. Det är ju det man hade trott.
Ja.
Så nu är de ju där helt ensamma. Och som sagt, deras enda vapen är ju en kniv som är lika stor som en björnklo. I en kvart går de så här. Det är som en dans mellan dem och björnen. Men så tittar Lilly ner och ser att det ligger stora stenar på marken. Vi kan kasta stenar, utbrister hon till Town. Och det är först när de börjar kasta sten som björnen stannar i sina steg och faktiskt ryggar tillbaka.
Oh.
Mm. Och detta gör ju då att Lilly och Town kan börja backa lite snabbare för att få ett försprång. Och till slut så lyser inte björnens ögon upp av pannlampan och kusten är klar. Den följer inte efter dem längre. Så de går i 5 kilometer innan de kommer till motorvägen och kan därifrån lyfta till den närmsta staden Glasgow i Virginia. De kan då ta in på ett vandrarhem över natten tack vare några hjälpsamma personer där. Jättesnällt, i och med att de inte har några saker med sig.
Just det.
Allt är ju kvar. Nästa dag så återvänder de till tältplatsen med några parkvakter för att då hämta sina saker som ligger utspridda i en enda röra. Deras upphängda mat är orörd och parkvakterna säger att de nog har hängt upp maten lite för bra, för björnarna måste ha tröttnat på att försöka nå maten och sett Lilly och Town som enklare byten. Deras tält har stora rivmärken och Towns ena sko har ett stort hål i tån efter att en enorm björnklo har borrat sig in i den. Och de har haft tur. Parkvakterna säger att det här är inte en vanlig björn, utan en stor och hungrig björn, och att detta hade kunnat sluta i en katastrof. Efter detta så fortsätter de sin vandring, men det är väldigt tufft och de har både svårt att ta sig vidare rent mentalt. För de sover väldigt dåligt och är verkligen traumatiserade av den här händelsen. Och när vi pratade med Lilly så sa hon att den här händelsen eller den här upplevelsen verkligen satte deras relation på prov. För dels så träffades de varje dag, varje minut nästan, och under en så lång period. Men också att det här att de delade den här traumatiska upplevelsen tillsammans, att de i alla fall inte behövde vara ensamma när de träffade en björn mitt ute i skogen. Och att de ser detta som en jättestor lärdom. I sin blogg så skriver Lilly att de verkligen har lärt sig av sina misstag och tar med sig det de gjorde bra. Och det hon då beskriver är, alltså något som de gjorde mindre bra, var att de valde en plats för nära det avstängda området där det då varnades för björn. De lagade sin mat för nära tältet och hängde sedan upp maten för högt upp, så björnarna nådde inte den. De hade dessutom hygienartiklar nära tältet som doftade mycket. Och sen så hade de inte tillräckligt mycket batteri på sina telefoner.
Nej.
För de skulle inte vara borta så länge. Men det de gjorde bra var att de hängde upp maten långt från tältplatsen. Och de hade faktiskt ingen mat i tältet. De gjorde höga ljud och kastade saker mot de båda björnarna. De ringde till larmcentralen, vilket ju många kan säga, men är det värt att jag ringer till larmcentralen? Ja, gör det. Do it. Och sen så sprang de inte iväg som byten, utan de gick lugnt. Och det var ju det som räddade deras liv.
Alltså fy fan vilket möte.
Ja, verkligen.
Och jag har fortfarande inte återhämtat mig från när de sitter i tältet, alltså när de vaknar av att så här, det är björn utanför, kul.
Ja, och bara höra det här liksom frustandet och liksom nosandet på marken.
Mm.
Bara letar efter någonting att stoppa i magen. Och det hade ju kunnat bli dem.
Ja, verkligen. Ja, och det här med laga mat nära tältet är en sån grej. Ja, men det fattar man att det var dumt. Det är klart att det luktar. Men just det här med hygienartiklar och sånt är inte självklart. Alltså, varför skulle björnen vilja äta det? Men när man hör att det luktar ju, man bara, ja, det är klart. Det är klart det är dumt att ha sånt.
Mm. Ja, men björnen är ju nyfiken. Vad är det som doftar?
Ja, är det någonting jag kan äta?
Ja, och det kanske doftar blommor och bär och så. Mm. Och då är det ju så här, oh, nice.
Ja, verkligen.
Men nu när Lilly ser tillbaka på händelsen så säger hon att den här björnincidenten verkligen förstörde upplevelsen som de hade sett fram emot i 3 år. Och när vi frågade om Lilly och Town kommer ge sig iväg igen på en annan vandring så svarade Lilly att de vill, men de kommer vänta minst 1 år till innan de vågar sova i ett tält i skogen igen, för att de är fortfarande så skärrade. Och enligt läkare så har Lilly fortfarande sådana här flight or fight-symptom i kroppen. Det är ju typ PTSD.
Ja.
Och hon drömmer jättemycket mardrömmar. Och så fort hon hör något konstigt ljud i natten så säger hon att hon brukar barrikadera dörren med saker för att ens känna sig trygg.
Fy fan.
Ja. Men hon försöker att se på händelsen med positiva ögon. De har lärt sig jättemycket och vill gärna lära andra genom sin berättelse. Och hon avslutar med att säga att hon hoppas att den här berättelsen kan göra det tryggare både för människor men också för björnar, vilket jag tyckte var så kul. Och hon säger att hon och Town ofta skämtar med varandra i vardagen. Alltså när de har så här kommit hem från jobb och så kan de bara titta på varandra och bara säga att åh, kommer du ihåg den här gången när vi nästan blev uppätna av björnar i skogen? Så de kan ändå skratta lite om det nu. Men som sagt, det kommer ta ett tag innan de vågar ge sig ut igen.
Usch ja.
Mm, men det här gick ju bra, men det gör ju inte alltid det.
Nej, precis. Vi ska ju prata om ett annat fall nu från Kanada istället. Om en kille som kommer alldeles för nära en grizzlybjörn.
Mm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varje muskel är på helspänn. Hela kroppen skriker åt honom att springa. Att fly från besten som står framför honom. Men att fly nu är det absolut värsta han skulle kunna göra. Istället så tar han ytterligare ett försiktigt steg bakåt samtidigt som han pratar lugnande. Djurets vrål ekar i hans öron och han tvingas kämpa emot paniken och sina egna instinkter. Han följer alla råd som han har fått om hur man ska bete sig när man står öga mot öga med en björn. Men den här gången så hjälper det inte. Hjälplöst så ser han på medan djuret ilsket sätter fart och rusar rakt emot honom. Ja, som sagt så har vi ju temat björn på det här avsnittet. Så det blir ju ytterligare ett sånt fall.
Om du har missat vilket tema det var.
Om du missade vilket djur det var i Lins fall så var det en björn. Mm,
det var inte ett lejon. Det var inte en val. Jag
hade blivit imponerad om det var en val på land. I alla fall, tillbaka till avsnittet. Jag tänker att vi som vanligt tar det här fallet från början. De är 6 stycken killar som precis har påbörjat sitt äventyr i Kanadas vildmark. Under 42 dagar så ska de paddla i den otämda naturen på platser dit få människor varit innan. 17-åriga Alex Messenger är en av dem och de flesta andra är i samma ålder som honom, alltså runt 17 år. Förutom då den äldsta i gruppen, deras guide som har lite mer erfarenhet, det här är 27-åriga Dan. Men även om de alla är väldigt unga så är de inte nybörjare. De har tränat inför den här resan. De har många gånger tidigare paddlat kanot. Men den här resan kommer att bli den längsta och mest utmanande turen hittills. Alltså den mest spännande resan i hela deras liv. Det är med en pirrande förväntan som killarna den 3 juli 2005 blir avsläppta tillsammans med sin utrustning av det lilla propellerplanet mitt ute i vildmarken. De kommande dagarna så paddlar killarna ner för floder och över sjöar. De slår läger vid flodkanten på nätterna och tvingas vissa dagar kämpa mot den isande vinden som tycks vilja dra med sig allt de äger. Många dagar så skiner solen ner på dem, men andra dagar så faller regnet ner. Men de kämpar på. Under 29 dagar så håller de på så här. De utmanar forsar och rör sig ständigt framåt. De stannar enbart när utmattningen kommer i fatt dem eller när det är dags för att slå läger för kvällen. Väl på land så lever de ett campingliv, de tältar då och de lagar maten som de har med sig. De spenderar tiden genom att fiska, även om de ofta slänger tillbaka fisken de får då de ju har med sig egen mat. Och de läser, de väljer att skriva sina dagböcker och de bara umgås. I slutet av juli 2005 så tunnas sedan skogen ut omkring dem och de lämnar de norra stora skogarna av gran och tall och kommer in i ett område av öppna slätter. Ett område som nästan är orört av människor. Landskapet här är kalt och nästan helt fritt från träd och trots att det är juli så kan permafrost ses på marken. Även nu, alltså mitt i sommaren, så är vattnet här nästan helt täckt av is. Men givetvis så är det här någonting som gruppen är beredda på. De har ju med sig kläder för att klara kylan och utrustningen som de behöver. Här ute i ödemarken så är det tyst och lugnt, men här finns faror såsom till exempel grizzlybjörnar. Därför har gruppen förberett sig genom att ta med sig bland annat björnspray, vilket är extra starkt pepparspray, och de har med sig smällare som de då kan kasta så att det ska låta som att de har vapen så att björnarna ska bli rädda och springa iväg. Och det här är ju saker de har med för säkerhets skull och de hoppas ju på att de inte ska behöva använda det. Men om oturen är framme och de stöter på en björn så är det skönt att ha de här sakerna med sig. Men annars så är ju det bästa såklart att undvika en konfrontation. Men de har också lagt tid på att öva på vad man ska göra om man råkar komma nära en björn. För då gäller det ju precis som du sa innan i faktarutan att vara lugn. Man ska sakta backa bakåt. Man ska prata lugnt med björnen. Man ska visa att man inte är ett hot, men du ska inte heller springa för du är inte ett byte. För när man är så här mitt ute i vildmarken så går det ju inte att komma ifrån att man faktiskt är i björnens område. Man är ju gästen där. Och de påminns om den här faran när de är ungefär halvvägs igenom sin resa. De är nu i slutet av Debon Lake och här har de valt att ta sin första vilodag. Alltså de har kämpat, de har paddlat. Det är dags att vila upp sig lite. Så de stannar på en frusen platå med utsikt över landskapet. Det är här som Alex och hans vän Mike står och kollar ut över den skummande floden nedanför. När Mike plötsligt ser något på andra sidan floden. Där står en enorm grizzlybjörn. Och det här är givetvis en fantastisk syn. Det är ett makalöst djur att se så här på håll. Det här är ju verkligen inget djur att leka med. De är otroligt stora. Alltså stående på två ben så blir en grizzlybjörn nästan 3 meter hög. Alltså jag tror typ inte man fattar hur stora de är förrän man faktiskt står framför den. Jag tänkte på det när du berättade om Lilly. Alltså jag vet inte, björn, eller mitt huvud, det kanske bara är jag. I mitt huvud så är det så här, fluffig, gullig.
Ja, men de är ju så söta och deras små gulliga öron och sånt. Och sen så...
En teddybjörn.
Mm. Men ja, de är ju väldigt farliga. Det är ju rovdjur. Liksom. Jag satt och tittade upp i taket här nu. Alltså hur högt kan det vara här? 2,40 kan vara, 2,20.
Åh jävlar ja.
Och då är det liksom nästan en meter till.
Ja. Och det är ju inte bara att de blir höga. En hane kan väga runt 400 kilo.
Oh my god.
Och de kan springa i en hastighet på över 50 kilometer i timmen.
Wow.
Så det är väl också därför det är så här, spring inte ifrån den. Nej. För du har inte en chans om den börjar jaga dig. Och Alex han skriver i sin bok The 29th Day att även här på det avståndet så kan han se den massiva muskelmassan under den fläckiga pälsen. För igen, de är ju inte mjuka teddybjörnar, de är starka. Och trots den här naturliga barriären som då floden är så är den väldigt skrämmande syn. Men som tur är så är den här floden väldigt ström. Så det är inget ställe där man kan korsa.
Så snart vänder den här björnen om och rusar iväg igen. Alex vänder sig då mot sin kompis Mike och säger att han är otroligt glad över att de såg den. Men det här är det enda sättet någonsin som han vill se en grizzlybjörn på i det vilda. På ett tryggt avstånd alltså. Vad han då inte vet är dock att nästa möte med ett sånt här djur kommer bli mycket, mycket närmare. Vi är nu framme vid dag 29 på det här äventyret. Det är nu den 31 juli 2005. Och igen så har gruppen valt att ha en vilodag. Den välbehövda pausen ska spenderas på en ö i sjön Princess Mary Lake. Det här är en väldigt kal ö bestående mest av sten, knappt utan träd eller gräs. Och här har de då slått upp sina tält för att återhämta sig. Efter frukosten den här dagen så bestämmer sig gruppen för att de ska klättra upp för berget som ligger precis ovanför campingplatsen för att utforska toppen. Alex känner dock att han inte har energi för den här klättringen utan han bestämmer sig för att ta en powernap och sen möta upp de andra uppe på toppen. Så medan de andra packar ihop sin utrustning för den här utflykten så kryper Alex ner i sin sovsäck och somnar.
Så det är egentligen bara för att se utsikten?
Ja, precis. De andra sitter där uppe och skriver i sina dagböcker, läser, umgås. Det är högt, det är en fantastisk utsikt där uppifrån.
Men de måste ha med sig mycket mat då? Om de är iväg så många och det liksom inte finns någonting på vägen?
Ja, ja, gud ja, de har med sig jättemycket mat. Men de har, alltså Dan är, alltså han är van vid att vara ute, så han är deras guide. Han har beräknat exakt hur mycket mat de behöver ha med sig, så det har de. Absolut.
Och gud, det hade jag aldrig klarat.
För då att vara ute i vildmarken eller beräkna mat.
Bra dock.
You would have died.
Ja men typ, tänk om man har PMS så är liksom mitt ute och man bara vill moffa. Och man bara, nej här, nu får du äta 2 riskakor idag. Och man bara, no.
Men alla är män så de har inte PMS.
Nej det är sant.
Det är väl det som gör såklart.
True. Okay.
I alla fall. Alex planerar alltså att ta en liten powernap. De ska ju inte pågå så länge. Men det som skulle ha varit en 30 minuters tupplur blir dock mycket, mycket längre. Och först framåt kvällen så vaknar Alex med tryck i sitt tält. Och inser att han har missat allt. För alla förutom Dan är nämligen redan tillbaka. Så de är utanför tältet igen. Så han inser att, okej, om jag vill se toppen och utsikten så kommer jag att få göra den här klättringen ensam. Men det här är någonting han inte vill missa. Så han slänger på sig sina kläder, han plockar på sig sin bok och kamera. Och så börjar han gå mot berget.
Trots att det är mörkt?
Nej, alltså så sent är det inte. Klockan är typ 7:30 och det är ju juli. Så det är ljust han ser.
Fattar.
Så Alex han påbörjar den här klättringen ensam och det är väldigt brant på ett underlag som är en blandning av jord, gräs och löst grus. Så man måste vara väldigt försiktig med vart man sätter sina fötter. Ungefär halvvägs upp för det här berget så möter han Dan som är på väg ner och de stannar och pratar en liten stund och Dan pekar bland annat ut ett stenröse som han har lagat och så berättar han om det öppna, tomma området på toppen med en vy som tycks sträcka sig i all oändlighet. Och det ska jag också flika in på tal om området de är i. Alltså de är mitt ute i vildmarken men när de är där ute så hittar de också fornlämningar från ursprungsbefolkningen. Människor som har varit där för väldigt, väldigt länge sedan.
Wow.
Men, jättehäftigt verkligen. Men idag så finns det liksom inga där som bor där. Hur som helst, de andra har ju som sagt varit där uppe under dagen, men de hade inte med sig någon kamera och har inte kunnat fånga den här vackra utsikten. Så Dan blir faktiskt väldigt glad när han nu ser att Alex har fått med sig sin. Så han är så här, bra, ta lite bilder innan de skiljs åt igen. Dan går ner mot campingplatsen medan Alex fortsätter uppåt, samtidigt som tälten under honom bara blir allt mindre. Den här andra delen av klättringen uppåt är brantare, men lättare, för nu är det ett bättre underlag i alla fall. Och så når han toppen. Den här branta backen byts nu ut mot en platt platå bestående av rosa och grå granit. Här uppe finns lite gräs och några få buskar, men mest så är här kalt. Utsikten är precis lika magisk som Dan sa att den skulle vara. Och väl här uppe på berget så kan han se hela den här ön de är på. Och ön består som sagt mest av sten och grus och den Det är liksom en svängd ö, så uppifrån berget så ser det nästan ut som att man står på en måne. Alex bestämmer sig för att klättra upp för ytterligare en kulle för att se ännu bättre. När en skugga plötsligt dyker upp i hans periferi. Innan han ens har hunnit vrida blicken ditåt så förstår han att det är något djur. Det är någonting brunt som rör på sig. Adrenalinet börjar genast pumpa genom hans kropp. Först så tänker han att det är en myskoxe, vilket ju kan vara farligt det med, för det är väldigt stora djur. Men när blicken fästs på den bruna formen så inser han att han har fel. Det här är något mycket värre. Alex känner hur musklerna spänns i hela kroppen när han inser att han står öga mot öga med en grizzlybjörn. Alex Messenger är ensam uppe på toppen av berget i vildmarken i Kanada i juli 2005 när han kommer upp över en kulle och överraskas av en grizzlybjörn bara ungefär 9 meter bort. Det är nära. Och björnens ansiktsuttryck speglar Alex. Den ser exakt lika överraskad ut som han känner sig. Under några sekunder så blir de bara ståendes och stirrar på varandra. Och Alex inser ju genast faran. Som sagt så är de medvetna innan om att de kan stöta på björnar. De är ju förberedda genom att bland annat ta med sig björnspray. Problemet är bara att det ligger kvar i tältet just nu. Han har inte fått med sig något sånt. Men som jag sa innan så har de tränat på det här. De har fått lära sig att om du träffar en björn så spring inte. Backa långsamt och lugnt. Prata lugnande med björnen, spring inte, undvik ögonkontakt och fortsätt prata. Hej björnen. Wow björnen. Det är okej björnen, säger Alex med så lugn röst han bara kan medan han då börjar backa bakåt. Ett steg efter ett annat och långsamt ökar den avståndet mellan dem. Alex verkar vara den av de två som har återhämtat sig först, för björnen står fortfarande kvar och bara stirrar på honom innan den fattar ett beslut. Det är ju fly eller fäkta som gäller här, och björnen väljer det sistnämnda. Plötsligt så gör björnen ett utfall mot honom och ger ifrån sig ett mullrande läte med ögon som nu är stadigt fästa vid sitt mål. Det är alltså fortfarande ungefär 9 meter mellan dem, så när björnen gör utfall så gör han det i luften. Det är ju, alltså han hotar ju Alex. Med hjärtat dunkandes hårt i bröstet så fortsätter Alex att backa och han fortsätter med sitt mantra. Wow björnen, det är okej björnen. Han tvingas kämpa emot sina egna instinkter som säger åt honom att fly för sitt liv. Björnen gör ytterligare ett utfall mot honom och den kortar då avståndet emellan dem, samtidigt som Alex försöker öka det. Det ringer nu i hans öron av grymtningarna och vrålen som den här björnen väldigt ilsket ger ifrån sig. Som sagt, än så länge så har björnen inte gått till attack utan det har bara varit utfall i luften. Men nu, efter nästa utfall, så stannar inte björnen utan den går till attack. I rasande fart så närmar den sig Alex och igen, det här är en gigantisk björn. Alex kan känna hur marken skakar under björnen när den tar fart och börjar springa. Plötsligt så är det 4 gånger så stora djuret så pass nära honom att den snart kommer kunna ta honom. Alex har nu övergett sin taktik att försöka prata lugnt med björnen och han skriker istället efter sina vänner, men de är alldeles för långt bort. I ett försök att komma undan så väljer han att ta sin väska och kasta den på björnen. Väskan träffar nosen på björnen och björnens huvud tvingas åt sidan och Alex ser sin chans. När han nu är ur björnens sikte så hoppar han åt sidan, vilket gör att björnens attack missar, för styrkan i björnens liksom framåtrörelse gör att den springer förbi.
Den har dock höjt sin vänstra tass som flyger farligt nära Alex, men den missar precis. Och han fortsätter backa. Björnen ger ifrån sig ett ilskat mullrande läte innan den snabbt ändrar riktning och kommer tillbaka. Alex fortsätter försöka parera genom att hoppa till höger och lyckas precis undvika björnens sylvassa tänder när den nafsar efter honom. Men samtidigt som de försöker nå honom med tänderna så slår den med den ena tassen och den träffar Alex axel. Ytterligare ett kraftfullt slag river upp Alex rygg och nu är björnen så pass nära att det finns ingen chans överhuvudtaget att hoppa undan. Björnens lukt fyller hans näsa. Det är en lukt av en blöt hund som aldrig har badat och det här är en lukt som hemsöker honom än idag. Alex kan se hur björnen drar tillbaka en av sina tassar för att ladda ett slag. Han kan se de mörka trampdynorna och de djupa linjerna i tassen. Han hinner räkna till 5 klor innan tassen träffar honom rakt i ansiktet med en fruktansvärd styrka. Han har beskrivit det efteråt att alltså den styrkan som björnen har i det här slaget och alltså tänkt att björnen slår, träffar honom. Men även när han har träffat Alex så påverkas knappt björnen. Det är inte att slaget liksom stannas upp. Han säger att det är precis som att jag som människa hade slått till en mygga. Så lätt verkar det vara för björnen att bara slå omkull mig.
Oj, jävlar.
Det här slaget är alltså så pass hårt att fötterna lämnar marken. Han hamnar i luften. Och allt från höger öra nästan fram till näsan, där björnen då har träffat, bara bränner som eld. Alex hinner dock inte landa förrän björnens tass är på honom igen. Den här gången slår björnen honom i midjehöjd och det är en rörelse som kastar honom rakt ner i marken. Alex inser att det finns ingenting han kan göra. Han kan inte försvara sig och han kommer mest troligt att dö. Han kan känna björnens käkar slutas om sitt högra lår och han känner en hemsk smärta innan allt blir svart. När Alex återfår medvetandet igen så ligger han i fosterställning på marken. Men han lever. Han fokuserar blicken och stelnar till. Björnen har avslutat attacken men han är fortfarande i närheten. Den här gången är dock björnen ungefär 15 meter bort och han är på väg därifrån. Alex kan se på björnens kroppsspråk att han inte längre är, alltså han är inte arg, det är inte den här aggressionen, men den är väldigt spänd. Och samtidigt som björnen beger sig bort så vänder han sig hela tiden om och kollar på Alex. Och det är ju givetvis för att försäkra sig om att han inte ställer sig upp. Så det Alex gör är att han ligger så still han bara kan och spelar död. Snart kan han se hur björnen försvinner över en kulle och han håller andan ytterligare några långa sekunder innan han försiktigt reser sig upp. Hela kroppen är fortfarande fylld med adrenalin vilket då gör att han inte känner av all smärta men han känner hur ont han har i benet där björnen bet honom. Alex vet att han måste ta sig därifrån. Han är livrädd för att björnen ska vända om och komma tillbaka så han släpar sig uppåt och börjar ta sig ner till lägret. Hela tiden jobbigt medveten om att björnen när som helst kan komma. Björn, skriker han när han närmar sig tälten för att då varna sina vänner och såklart få hjälp. För nu har adrenalinet börjat lägga sig och han känner då hur fruktansvärt ont han har i höger ben. Förutom det kan han också se att alltså varje gång han sätter ner vänster fot så lämnas det en blodpöl efter den. Så av någon anledning blöder även vänster ben. Hans vänner kommer utrusande och tar emot honom och hjälper honom att lägga sig ner och börja undersöka skadorna. Som sagt, högerbenet är det han har mest ont i. Och nu när adrenalinet har lagt sig så har han så pass ont att han inte ens kan röra det benet. Det är ju här han har blivit biten av björnen, men som tur är så har den både missat könsorganet, men det är nära för det är uppe i ljumsken som han har blivit biten. Bettet är också bara centimeter från den stora kroppspulsådan och hade tänderna punkterat den så hade han förblött, då hade det varit kört.
Jävlar.
Det djupaste såret här på här i ljumsken, det är 4 centimeter djupt och det är då från en av björnens tänder. Men han har även fler sår i ljumsken från de andra tänderna, men det är just den som har punkterat djupast. Som jag sa så märkte han när han var på väg nerför berget att vänsterfoten lämnade blodspår på marken. Och nu inser han varför. Björnen har bitit av toppen på tårna på den här foten. Så här är öppna köttsår och även runt anken där så är det skador och det är förmodligen av björnklor. Utöver det så har han stora rivmärken över hela kroppen. De här är olika djupa såklart, men han blöder på väldigt många ställen. Han är väldigt skadad. Det som man dock tror har räddat livet på honom, det är att alltså det är kallt. Han har mycket kläder på sig, han har tjocka kläder på sig, vilket har gjort att när björnen går till attack så måste den ju ta sig igenom ett rätt tjockt lager kläder först, vilket gör att den inte har kommit så djupt som den annars hade gjort. Så Alex har alltså överlevt en björnattack. Han är tillbaka i lägret igen. Men det är fortfarande långt från över. För problemet är ju att de är mitt ute i ingenting. Han behöver läkarvård. Och vännerna försöker hjälpa honom genom att rengöra såren så gott de kan. Men det räcker inte, skadorna är alldeles för stora. Guiden Dan plockar fram deras satellittelefon och ringer efter hjälp, men han får väldigt dystra nyheter. Det är ingen som kan skicka hjälp. De är alldeles för avlägset. Det finns då ett fåtal helikoptrar man hade kunnat skicka dit, men de är iväg på andra uppdrag. Så de får klara sig själva. Och det bästa de kan göra är att bara fortsätta mot samhället Baker Lake, som då fortfarande är flera kilometer, till och med mil, bort. De bestämmer sig för att stanna en natt på det här stället där de har slått upp tälten innan de då påbörjar den långa resan vidare vid det första morgonljuset. Och hela den här natten så sitter de och är väldigt oroliga för att den här björnen ska komma igen. Så de turas om att sitta vakna och hålla vakt med björnspray i sina händer. Men björnen kommer aldrig dit. Klockan 4:30 på morgonen den 1 augusti så bryter sedan en blekrosa gryning ut över landskapet. Dan, han öppnar upp Alex sår igen och tvättar dem så gott han kan innan de sen skyndar sig att packa ihop och ge sig ut på vattnet. Här paddlar de under tystnad. Alex, han försöker hjälpa till så gott han kan. Han vill inte vara en börda, så han paddlar han också. Samtidigt som han är livrädd för att någon björn ska dyka upp. Alltså varje sten, varje tuva gräs ser ut som en björn för honom. Han är så traumatiserad, såklart.
Han måste ju lukta blod också, ja, vilket ju nog lockar rovdjuren.
Verkligen, han blöder mycket. Det är riktigt allvarliga skador där. Alla är ju plågsamt medvetna om att de måste få hjälp, för de här såren riskerar att bli infekterade. För det första, jag menar, björns mun är inte ren och det här är som sagt djupa punkteringsskador. Förutom det så är även rabies en risk. Och han behöver så fort som bara möjligt få en spruta mot det. För om man blir biten av ett rabiessmittat djur och inte får behandling snarast så är det en dödsdom. Med Alex på en stadig ström av smärtlindrande så kämpar gruppen på under de kommande dagarna. Och hela tiden så håller de då kontakt med en läkare via satellittelefonen för att få råd på hur de ska göra. Resan går ändå bra till en början och de börjar känna hopp. Men hoppet grusas den 3 augusti när en storm drar in över dem under natten. När de vaknar på morgonen så inser de att vattnet har tagit med sig en av deras kanoter. Det var den kanoten där typ all mat och massa utrustning låg. Ja, så nu har de problem med maten. Och de blir fast på det här stället i 2 hela dagar på grund av stormen. Samtidigt som en brännande smärta kryper längre och längre upp för Alex ben. Dan och en annan av dem bestämmer sig för att ge sig ut och försöka hitta den här kanoten i regnet. Och de hittar inte den, men sjukt nog så lyckas de faktiskt hitta delar av deras mat som då har flytit upp på land, som de då tar med sig tillbaka till lägret, vilket innebär att de har lite mat igen i alla fall. Vi är nu framme vid den 5 augusti. Det är 5 dagar sedan Alex blev attackerad av den här björnen. Och de är fortfarande kvar på samma plats på grund av vädret. När de den här dagen ska rengöra Alex sår och ta bort kompressen från ljumsken, så ser de att såren har blivit värre. Det här såret har blivit infekterat. Det är varigt och extremt rött. Och de har ju då såklart med sig en första hjälpen-låda, och det är där kompressen kommer ifrån. Och Alex, han går på antibiotika som de hade med sig, men det hjälper inte mot infektionen. Och trots att de då fortsätter göra rent såren och han fortsätter äta antibiotika, så blir det bara värre. Snart känns huden varm och den blir även missfärgad runt ljumsken. Alltså det här är riktigt illa. När solen såg upp den 6 augusti så har vädret äntligen blivit bättre, och gruppen tränger då ihop sig och alla saker i de 2 kvarvarande kanoterna de har, och så börjar de paddla. Vissa av Alex sår har nu till och med blivit svarta. Och det svarta tyder alltså på att köttet håller på att dö. Efter att ha varit i kontakt med läkare på satellittelefonen så får Dan veta att de måste ta bort det döda köttet för att då stoppa spridningen av den här infektionen. Och samtidigt som Dan skär med en sax eller klipper med en sax, så får Alex bara ligga och bita i en läderbit för att då inte bita sig i tungan av den smärtan som det här givetvis orsakar. Så de gör ett försök att rengöra såren, att få bort infektionen. Men dagen efter när Alex vaknar så är såren fortfarande infekterade. Alltså han måste få hjälp nu innan han får en blodförgiftning. Förutom det så börjar de även få problem med satellittelefonen. Den börjar få slut på batterier. Och tar den slut på batterier så kan de inte ringa någon. Återigen så ringer Dan efter hjälp, och äntligen får de goda nyheter. Det är en ledig helikopter som ska komma och hämta Alex. Han ska då evakueras. Bara 2 timmar senare så ser de mycket riktigt en svart prick på himlen på avstånd. De skickar upp en nödraket för att helikoptern ska se dem, och snart så bryts tystnaden i vildmarken av ljudet från en motor och rotorblad. Det här är dock inte en jättestor helikopter och alla får inte plats, utan det är Alex och en till, och han väljer då att ta med sig vännen Mike som hoppar in. Resten får stanna, de måste fortsätta paddla. Och Alex berättade i sin bok att när han hoppar in i helikoptern så är det blandade känslor. Givetvis är han jätteglad över att få hjälp. Nu ska han äntligen få komma till en läkare. Men han känner också en väldig sorg över att behöva avbryta det här äventyret och att behöva lämna sina vänner bakom sig. Men hur som helst så är Alex Messenger alltså räddad. Och först nu, en vecka efter attacken, så får han rätt läkarvård och han får rabiessprutan. Det kommer sedan att ta 2 månader och flera olika läkemedel för att få bukt med infektionen. Men han har alltså överlevt. Efter det här så är Alex givetvis traumatiserad. Han har väldigt svårt att återvända ut i skogen igen. Väldigt mycket likadant som du sa att Lily beskriver. Han, som sagt, ibland känner han lukten av blöt hund, så kan han få väldigt mycket panik för att det påminner honom om björnen och sådär. Men vildmarken och skogen har alltid varit en väldigt stor del av honom. Så det är viktigt för honom att övervinna den här rädslan. Så att han tvingar sig att möta den. Han ger sig ut i skogen ändå, och för att, jag vet inte, bli av med den här skräcken som han känner för björnar, så besöker han mycket djurparker och sånt där och ser björnar på ett säkert ställe helt enkelt. Det här var alltså 2005. Det är snart 20 år sedan det här hände, och Alex har gett sig ut i skogen och vildmarken igen, och han njuter den idag av vandringar och kanotpaddlingar. Han har sjukt nog återhämtat sig helt fysiskt. Han har full rörlighet, och han sa det, ser man mig idag så skulle man aldrig tro det jag har varit med om. Så det är ju skönt i alla fall. Men han är så här nästan 20 år senare fortfarande väldigt psykiskt påverkad. Han är väldigt lättskrämd. Han är väldigt känslig för ljud, precis som Lille beskrev, och han kan få väldigt mycket ångest i vissa situationer. Men för att avsluta det här fallet på ett väldigt fint sätt så har han valt att använda sina erfarenheter för att hjälpa andra. Och han är då del av en frivillig enhet för sök- och räddningsinsatser i vildmarken i Minnesota.
Vad fint!
Ja, verkligen.
Men vad skönt ändå att det var två case som ändå slutade bra.
Ja, det är alltid mysigt.
Ja, verkligen. Men missa inte vårt avsnitt nu på torsdag. Vi kör ju som sagt två avsnitt i veckan igen. Alltså fantastiskt.
Ja, verkligen. Ja, det är ett sjukt bra avsnitt. Lyssna på det.
Ja.
Och så är vi tillbaka nästa tisdag igen. Åh, vad kul det är att säga det igen.
Mm. Och sen så finns det ju en massa avsnitt som sagt på Patreon som går att köpa loss. Eller så kan du prenumerera som vanligt.
Precis. Hoppas att du är lika glad över att vi är tillbaka som vi är. Och så hoppas vi att vi hörs på torsdag och nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.